Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Idag kommer jag ta hjälp av några anteckningar som jag satt och gjorde här alldeles nyss. Därför att det jag har tänkt att prata om gäller ett resonemang som i sig inte alls är nytt för mig. Det är någonting jag utgår ifrån i det mesta jag gör. Men upplägget, alltså så som jag har lagt upp det nu, är helt nytt. Jag har, vad ska man säga, kategoriserat det på ett annat sätt. Jag har strukturerat upp det egentligen. På ett nytt sätt för att det ska bli tydligare. Och för att det ska vara lättare för folk att ha med sig det tänket hem. Liksom, och utgå ifrån det när man står där helt själv sen med sin hund och undrar en massa. Och det handlar om stöttning. Olika typer av stöttning. Jag skulle vilja utgå i det här fallet ifrån 4 kategorier av stöttning. Och min poäng är att det går att stötta på olika sätt. Så att det antingen uppstår brister, ett överflöd eller ett alldeles mittemellan lagom läge. Och jag hoppas att det här upplägget kan liksom förtydliga varför saker och ting har blivit fel, hur de kan bli fel och förstås också hur man kan undvika att det blir fel. Så vi ska börja med de här definitionerna. Jag har 3 varianter av stöttning. Det ena är vad jag kallar för att vara understöttad. Sen har vi överstöttad och så har vi lagomstöttad. Och understöttad, med det menar jag att man är otillräckligt stöttad. Med överstöttad menar jag förstås att man är överdrivet stöttad. Och med lagomstöttad menar jag att man är tillräckligt stöttad. Och jag skulle vilja påstå att du inte behöver vara lagomstöttad i alla områden av ditt liv för att vara en balanserad individ. Hade det varit så hade det ju varit kört för oss allihop egentligen. Men jag ser inte att det är så. Jag tror inte att det är så, utan jag tror att du behöver vara lagomstöttad i tillräckligt många områden av ditt liv för att vågskålen mellan tillgodosedd och nöjd och tillfreds och motsatsen av det, att motsatsen inte ska väga över. Så att det är ju meningen att du ska balansera de här 2 lägena, inte att du bara ska känna dig tillfreds med allting. Jag tror att det är ett ganska dött lopp det också, så även för din hund. Men låt mig börja med de här 4 kategorierna jag har då. Så kategori 1 är intellektuell. Hur du har blivit stöttad intellektuellt. Och med det tänker jag, alltså i den kategorin så inkluderar jag kritiskt tänkande, till exempel din förmåga att använda sunt förnuft, analysera saker och ting, vilka resonemang du kommer fram till och hur du resonerar och så vidare. Vi har kategori 2 som är emotionellt, så där handlar det om känslor. Vilken tillgång till dina känslor som du får lära dig att ha eller som du uppmuntras att ha. Vilket register av känslor som är okej och vad du lär dig att identifiera och så vidare. Och sen självreglering. Hur duktig du blir eller är på att reglera intensiteten bakom dina känslor. Så att du inte blir överväldigad titt som tätt och utför en massa överslagshandlingar till höger och vänster för att du inte lyckas självreglera. Och sen också vilken empati du har. Om du har lärt dig att sätta dig in i någon annan situation, i någon annans upplevelse, och om du kan se saker och ting från andras perspektiv och inte bara ditt eget. Och sen har vi kategori 3 och det är det materiella. Och då tänker jag på alla saker och ting i den miljön man exponeras för. allt från prylar till, ja men för en människa hade det kunnat vara föremål och kläder och huset man bor i, eller ja, ni förstår, standarden, levnadsstandarden rent materiellt sett. Och sen kategori 4 är vad jag kallar för själsligt, den själsliga kategorin. Och då tänker jag på vilken självkänsla man har, vilken självtillit man har. Alltså vilken, hur stark kopplingen är till sin magkänsla och instinkt. Vilken äkthet man lever i. Hur autentisk man känner sig, hur nära man känner sig till sitt sanna jag liksom. Sin inre fridfullhet, hur nöjd man är, vilken självkännedom man har och för människan också vilken, om man har någon självdistans, om man har förmågan att ha självdistans. Så det är de här 4 kategorierna av stöttning som jag kommer att utgå ifrån nu när vi ska prata hund. Intellektuell, emotionell, materiell och själslig kategori. Jag tänker också att, så min poäng här, mina argument här är att du kan bli understöttad, överstöttad eller lagom stöttad intellektuellt sett. Och sen även emotionellt sett och materiellt sett och själsligt sett. Men för att göra det lite extra komplext här nu eller lite klurigt, så ser jag också att du kan bli både över- och understöttad inom samma kategori, fast bara i olika områden. Så om vi tar, vad ska vi ta? Vi tar den emotionella kategorin. Du kanske blir understöttad i form av att du uppmuntras inte när du växer upp till att anamma ditt känsloregister. Utan det pratas aldrig om känslor och du får helst inte, du upplever att du får inte visa känslor. Det är inte välkommet. Man ignorerar dina känslor. Man viftar bort dina känslor. Man förminskar dem och så vidare. Men du kanske är, vad ska vi ta? Överstöttad eller lagom stöttad när det gäller din självreglering. Så där har man lagt fokus att liksom, om du har blivit överstöttad i vad det gäller självreglering, så kan det vara så att ja, men man har fäst väldigt mycket fokus vid att ledsen kan du väl få vara, men var väldigt noggrann med att inte bli så ledsen att du hamnar i träsket, att du blir deprimerad, att du inte kan ta dig ur din sorg och så vidare. Att man har lagt fokus där. Så att det går att bli, så vitt jag kan se, både över- och understöttad och också då lagomstöttad inom en och samma kategori. Så om vi då utgår från dessa 4 kategorier, upprepar dem igen, intellektuellt, emotionellt, materiellt och själsligt. Om vi utgår från de 4 kategorierna och vi kommer ihåg att man kan vara understöttad, överstöttad eller lagomstöttad. Vad jag vill hjälpa er att reflektera över idag är hur det ser ut för din hunds del. Var är din hund överstöttad? Var är din hund understöttad? Och var är din hund lagom stöttad? Om vi kan kartlägga det, då blir det också lättare för dig att se vart det brister. Så att du kan liksom, ah men kolla, här borta finns ju en grav understöttning, inser jag ju nu. Så här måste jag plussa på. Och här borta så upptäcker jag ju att det finns en ordentlig överstöttning. Så det här får jag ju reglera och skruva ner det några snäpp. Och här borta tänker jag inte pilla på någonting, för där är hunden alldeles lagom stöttad. Så där nöjer vi oss med läget som det är och så vidare. Och glöm då inte av att också ha i åtanke att inom en och samma kategori så kanske du över slash understöttar slash lagom stöttar på i liksom olika områden i en och samma kategori. Och jag har ju också nämnt redan att du är inte ute efter att bocka av, liksom kryssa för en massa boxar där liksom, vi säger att det, ja, i de här 4 kategorierna så är hunden lagom stöttad i alla 4 och i alla områden inom alla 4. dels tror jag inte att du kommer uppnå det. Jag tror inte att det är möjligt ens en gång att uppnå det. Åtminstone inte mer än några sekunder åt gången skulle jag säga. Det är klart att man upplever ögonblick där allting bara känns så superharmoniskt. Man befinner sig i en miljö där både du och din hund är superbekväma. Ni är inte för varma, ni är inte för kalla. Ni sitter inte för hårt, inte heller för mjukt. Ni är inte hungriga, ni är inte övermätta. Ni är liksom lagom trötta, inte utmattade, men inte heller hyperaktiva, inte sökande, men inte heller uttråkade. Alltså, det är klart att det finns ögonblick där vi bara känner, det här är vad balans är. Men vi vet också alla att vi kommer inte stanna i det ögonblicket hur länge som helst. För sen, alltså, vi kan ju uppleva sådana ögonblick, eller vår förhoppning är åtminstone att vi ska uppleva sådana ögonblick på en semester till exempel. Alla har den här förhoppningen att när jag bara är där borta på Mallorca mina 2 veckor. Det kommer vara 2 veckor av total harmoni. Och har man tur så är det precis vad det är. Och så kommer du hem alldeles lagom utvilad. Och herregud, när du har haft det bra. Men så kommer vardagen tillbaka med alla måsten och krav. Och liksom alla roller man spelar. Alla sysslor man har och så vidare. Även saker man tycker om. Men inte, man tycker väl kanske inte om allt här i livet. Och då mister man ju den här totala känslan av harmoni. Och jag tycker inte man ska misströsta över det. För att det är ju det som är livet. Det är ju det som är livet. Alltså även personer som är fullt nöjda med sina liv och är fullt nöjda med var de befinner sig i livet. De är fullt nöjda med vad de äger och har och inte äger och har och så vidare. Går ju inte igenom ett 24-7-läge 365 år efter år där man enbart känner de känslorna. Jag tror att det är viktigt, även om det kan låta självklart när jag säger det så här. Jag märker att det inte alltid är den verkligheten folk lever efter. Det är inte alltid den verkligheten folk utgår ifrån med sin hund. För att på något sätt så blir folk, alltså man känner sig besviken eller skamsen eller frustrerad över områden där man inte lyckas få sin hund att uppleva total harmoni. Och det är också det jag vill att den här kartläggningen ska tjäna för syfte. Att kunna konstatera att du behöver inte in och pilla i allt. Du behöver inte fixa allt. Du behöver inte laga allt. Du behöver inte möblera om allt. Du behöver inte ändra allt. Vissa saker, även om de inte är perfekta, kanske till och med trots, eller snarare på grund av att de inte är perfekta, tack vare att de inte är perfekta, ska få vara precis vad de är. Och då kommer jag till min nästa punkt här. Och det är att understöttning, ibland såväl som överstöttning, kan faktiskt generera positiva resultat. Om jag ska ta ett mänskligt exempel så tänker jag att om man tänker i delar av världen där man inte är lika materiellt utrustad som vi är här i väst till exempel. Platser i världen där man inte har samma höga materiella standard som vi har. Så man saknar en massa enkla, allt från enkla till komplicerade manicker och mojänger och allt vad vi har för någonting. Som då ska göra livet enklare och bekvämare och smidigare och allt vad det är för någonting. Men i avsaknad av de här föremålen då, eller prylarna, så uppstår ju en enorm kreativitet. Massa personer som tack vare det är innovativa människor, kreativa personer med en enorm uppfinningsrikedom. Alltså, ja, de skapar saker av vad vi kanske skulle kalla skräp och lyckas med helt fantastiska saker som vi kanske inte ens hade ägnat en tanke var möjligt, för att det är sånt. Det är sånt där skräp vi liksom slänger i papperskorgen eller som vi liksom har som förbrukningsvara. Här har man hittat ett område och liksom upcyclar det helt enkelt. Där vi kanske skulle kalla de här personerna understöttade i den materiella kategorin. Men det har gett dem en känsla av... alltså det har gett dem ett lagom stöd i den själsliga kategorin, skulle jag säga. För att om det saknas någonting i byn där du bor, för att det är fattigt helt enkelt. Det är ett fattigt område. Och du går och tänker mycket på det här. Så att till slut har du en massa kreativa idéer där en av dem leder till någon slags uppfinning som sen hjälper folk i byn. Jag menar, det ger ju dig en sån enorm tillfredsställelse att du hade kunnat bidra med någonting. Inte bara till dig själv, men även till andra människor. Så att du har lyckats ingå i någonting stort. Du har liksom kunnat bidra till en bättre standard för alla. Du har kunnat inspirera andra människor till att göra liknande saker. Alltså det har varit otroligt givande för dig och gett dig en mersmak kanske till och med, där du vill fortsätta uppfinna saker. Så du kanske har skapat en helt ny karriär eller åtminstone en väldigt givande hobby. Alltså förstår du, du har blivit en lite mer balanserad människa tack vare att du var understöttad i den materiella kategorin. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, för att annars, vi är så snabba vi människor, till skillnad från hundar skulle jag säga, med att värdera saker och ting som bra eller dåligt. Vi fäster värderingar så fort. Vi vill så gärna sätta etiketter på saker. Och jag förstår det, för att det blir lättare för oss att navigera i vardagen då. Det blir lättare i livet när det sitter en etikett på allting och vi bara vet vad det finns i varje burk och varje vrå och skrymsle. Och liksom. Det är ett frågetecken mindre, en osäkerhet mindre, ett tvivel mindre. Så jag förstår varför vi vill göra det. Vi söker klarsynthet, vi vill ha svar, liksom. Vi vill ha tydlighet och säkerhet. Men det är inte alltid till vår fördel. Så det här skulle jag vilja att vi inte värderar kategorin över- och understöttad som positivt eller negativt. Eller lagom stöttning heller för den delen. Utan snarare att vi tittar på vad kan understöttning leda till. Om vi har för många områden som spelar över i för många kategorier där man är understöttad. Ja, men då blir det en obalans. Och jag skulle till och med, och samma sak med överstöttning. Men jag skulle till och med gå så långt så att jag skulle säga att någon som, inte för att jag tror att det existerar, men vi leker med tanken. Någon som är lagom stöttad i alla områden i varenda kategori slutar ju att bli stimulerad som individ. Du blir stimulerad av utmaningar. Du blir stimulerad av att klara av saker du inte trodde att du skulle klara av. Saker som krävde en ansträngning. Saker som krävde liksom att du sattes på prov och fick använda dina förmågor eller utveckla nya. Det blir vi stimulerade av. Om vi är lagom stöttade i precis allt, då får vi inte den stimulansen. Och då förmultnar man och dör inifrån i princip. Så att, och jag skulle också säga att den här skalan är i allra högsta grad individuell på ett sätt. Därför att för vissa personer så är det väldigt viktigt att vara stöttad på en viss nivå materiellt. Så att vi säger att där jag tycker att vi står när man är lagom stöttad materiellt, kanske med din skala är att vara överstöttad. Där jag känner att jag är tillfreds materiellt, kanske någon annan känner att oj, den nivån, då hade jag känt mig totalt understöttad. Så det går inte heller att bara utgå ifrån att en sån här skala passar alla. Utan det här ska ge en indikation som förhoppningsvis genererar reflektion kring den här skalan så att du har lättare för att avgöra hur den ser ut för dig och för din hund. Nu ska vi se här om jag har sagt vad jag ville säga om det. Det har jag nog, ja. Jag skrev till och med inom parentes här. Lite skit har ingen dött av. Alltså, och jag skrev det förhållande till det jag nyss tog upp här. Att man är understöttad eller överstöttad lite här och var. Så länge inte det tar överhanden. Kan som sagt snarare bidra till din balans. En koppling, bara för att måla en bild här, som jag skulle vilja göra, för att man kan känna så här, aha, men har inte detta mer med människor att göra än med hundar, eller vad är liksom kopplingen till hund i allt detta? Och ni vet, jag har ju gjort ett poddavsnitt för länge sedan, eller två faktiskt, som handlade om serberna del 1 och serberna del 2, som handlar om serbiska hundar som jag har omplacerat. Och just de serbiska hundarna kommer från ett specifikt hundhägn eller shelter, som vi säger. Där jag var fascinerad över, för de här grejen med de här hundarna är att de generellt sett, för att nu på det här stället, eller det består egentligen av två olika shelters som går under samma ledning. Det handlar om totalt 1200-1300 hundar, något sånt där. Det är många individer. Så här får vi generalisera lite. Det är klart att det finns avvikelser på individnivå, men i det stora hela så har jag själv bevittnat hur balanserade de här hundarna är. Alltså jag pratar ju om det än liksom. Så pass mycket påverkade det mig att se hundar som de flesta av oss skulle kalla så otroligt understöttade i sin miljö. Materiellt sett alltså. Så totalt understöttade där. Därför att i bästa fall så sover de på en halmbädd. I värsta fall så sover de liksom rakt på jorden eller på betongen. De har en tillgång till en lada på natten. Och i bästa fall så räcker halmen till alla, men det gör den inte med all säkerhet till varenda hund där. På sommaren är det väldigt, väldigt varmt, för varmt. Och det finns inte skydd egentligen, så det räcker till alla. På vintern är det jätte, jätte kallt, och det är samma där. Det finns inte skydd, så det räcker till alla. Det är väldigt många hundar. Så att, och det blir lerigt, det blir smutsigt. Det är inte tal om någon individuell uppmärksamhet i den bemärkelsen. Visst, man kanske lyfter upp någon hund här och där och klappar lite på den. Men det är inte så att en hund kan räkna med någon daglig eller regelbunden kontakt med en specifik person och bonda med den och så vidare. De äter inte mat som är högkvalitativ i regel. De får nöja sig med ganska bristfälliga rester, matrester många gånger. Och det kan vara väldigt hög konkurrens om maten, så att det kan liksom uppstå konflikter här och där. Alltså, ni förstår att rent materiellt sett så kan man som ägare till en vanlig sällskapshund känna, åh herregud, bara tänka min egen hund i den situationen känns helt absurt. Så hur kommer det sig då att de här så kallade understöttade hundarna i den materiella kategorin är så otroligt balanserade? Och vad menar jag egentligen när jag säger att de är balanserade? Jo, jag menar att de har fått behålla sin naturliga följsamhet till att börja med. De har i regel aldrig haft koppel på sig förrän vi kommer i kontakt med dem. Så de har ingen aning om vad det innebär att gå i koppel och få först total panik när man sätter på dem ett koppel. Men det är över inom några minuter, och sen har jag än idag inte stött på hundar som går så fint i koppel som de gör. Därför att de behöver inte lära sig att gå i koppel. De behöver bara utgå ifrån den följsamheten som har varit naturlig för dem att leva i alla år. Och så råkar det bara sitta ett snöre på dem. Så att de går så fint i koppel. En annan grej är att de är expert. Alltså hundar är ju deras naturliga kommunikationsform är via energi och utstrålning och kroppsspråk förstås. Så att det är naturligt för vilken hund som helst. Det är bara det att om en hund växer upp med människor och vår uppfattning av hur man kommunicerar med en hund, så främjar inte vi alltid, sällan till och med skulle jag nog våga påstå, deras förmåga att läsa hundspråk. Så att jag ser till exempel en sån klassiker är att vi inte värderar artighet så högt som vi borde. Så att en hund kan mycket väl komma undan med att vara oförskämd, regelrätt oförskämd mot andra människor eller hundar då. Bara för att vi anser att, ja fast han vill ju väl, han är glad. Ja fast glad och oförskämd är sämre än glad och artig. Men det ägnar inte vi en tanke åt, utan vi prioriterar att hunden ska vara glad. Och han är social, så då får vi faktiskt stå ut med att han är budus och ihärdig och inte tar ett nej och utgår från sig själv och läser inte av andra, bryr sig inte om andra, är ganska hänsynslös och så vidare. För han är lekfull, lite så. Och det ser du inte hos en serb. Utan de är så fruktansvärt artiga. Så fruktansvärt artiga. De är så respektfulla så att vi med våra traditioner och våra normer här som sällskapshundsägare, där vi i regel har haft hunden som valp eller tagit någon svensk omplacering som någon har haft som valp. Vi misstolkar deras känslighet och hövlighet som rädsla. Liksom, som att de tycker att vi är motbjudande när de backar undan när vi närmar oss. När de egentligen bara visar sån enorm vördnad liksom, för vårt personliga space. Så de är jättebra på att läsa av kroppsspråk och de är jättebra på att vara hövliga och visa vördnad. De är också jätteduktiga på konflikthantering. Det får du snabbt lära dig att bli när du ska samsas med 1000 andra hundar. Du blir duktig på att lista ut när det är värt att hålla låg profil, när det är värt att ta för sig lite mer. Du får en enorm självkännedom också. Det gäller att ha koll på sina styrkor och svagheter och utgå ifrån dem liksom. För du har bättre chanser att klara dig undan en konflikt eller ett slagsmål, eller du har större chans att bli, liksom, få behålla dina resurser och inte bli utan och så vidare. Så att ja, det är tack vare det här som jag skulle säga att det är de mest balanserade hundarna jag har träffat. Och de andra hundarna som jag skulle placera i den kategorin är också hundar som kommer ifrån ställen där vi med vår standard förmodligen skulle kalla det för understöttat. Och så tittar man på en sedvanlig västvärldshund som vi skulle kunna säga är rätt så överstöttad materiellt, om vi håller oss i den kategorin. Alltså prylarna som det finns till hundar idag. Herregud. Och jag har märkt, jag upptäckt ett mönster. Det finns avvikelser förstås, ska jag vara snabb med att säga. Men jag har märkt ett mönster. Det är tillräckligt ofta för att jag ska kalla det för ett mönster. Ju mer obalanserad en hund är som jag tar emot för omplacering. Alltså när en person kontaktar mig och säger så här, vet du vad, jag vill inte ha den här hunden längre. Kan inte ha den här hunden längre och så vidare. Ju mer obalanserad den här hunden är, desto mer prylar kommer jag att få med mig till den. När jag, vi brukar ha det upplägget att när jag träffar en person som ska överlämna en hund till mig och de har med sig saker till hunden, så säger jag, men överlämna sakerna först. Så att sen när du väljer med hunden så kan jag bara ta hunden och gå, så att inte vi behöver stå här och prata och det upprörda känslor och allt vad det är för någonting. Och så ska hunden behöva stå i det liksom. Och så får jag en onödigt kantig start med den här hunden för att den skulle behöva vara med om det med mig det första den gör. Så att i så fall ger jag mig grejerna först och så tar vi hunden sist. Och ju fler kassar folk lastar ut ifrån bilen, så har jag märkt att desto värre kommer den här hunden att vara. Och jag, när jag sen kommer hem och tittar i de här kassarna, jag är supertacksam för att grejen, det är fel på grejerna. Det är skitbra grejer, det är det som är grejen. Men det är liksom 4 kassar med aktiveringsspel, 2 kassar med olika selar, 3 kassar med olika koppel, 14 bäddar, 5 kassar med kläder, alltså 2 kassar med andra aktiv, typ nosework, allt vad det är för någonting liksom. Och bälten och vattenflaskor och tennisbollar, herregud, tennisbollar så det skriker om det, och leksaker och allt vad det är för någonting. Och så tänker jag så här, den här hunden har ju inte varit understöttad materiellt i alla fall. Och inte har den varit lagom stöttad heller, för vem behöver 2 kassar med selar liksom? Vem behöver 50 tennisbollar? Så det här är en hund som enligt min mening har varit överstöttad materiellt. Och jag kan ju också då dra slutsatsen att, du vet, jag packar upp de här kassarna och bara ser pryl efter pryl och bara, fast den här är människor som verkligen haft de bästa av avsikter för den här hunden. Alltså jag kan se hur de liksom åker till djuraffären och liksom passar på att hoppa in i djuraffären när man väl går förbi en och handlar och man går där. Alltså tänk 1000 lapparna som ligger i de här påsarna liksom. Så mycket pengar man har lagt ut. Men det är inte bara pengar, så timmarna man har behövt arbeta för att få de här pengarna som sen ska gå till de här prylarna. Alltså det har inte varit någon fel på ambitionen och engagemanget egentligen i den kategorin. Men varför har det inte räckt liksom? Och det är ju för att stöttningen i övriga områden inte har räckt. Det har varit för få områden där hunden är lagom stöttad och för många områden där hunden är över- och understöttad. Som till exempel, om vi ska fortsätta på den här linjen. Om jag får med mig 2 kassar. Okej, vi behöver inte överdriva. Vi säger en full påse med selar. Olika selar. Bara att man har provat. Och jag ser ju också när jag packar upp de här selarna att det är antidrag. Och så är det vanligt med knäpp i ryggen. Och så är det en annan modell och en tredje modell och en sjätte modell. Liksom. Men man har ännu inte listat ut att det kanske inte är en sele vi ska använda. Det är 15 olika flexikoppel i påsen, men det kanske inte är flexikoppel vi ska använda. Det är 50 tennisbollar i påsen, men vi kanske kastar för mycket tennisboll. Det är massa aktiveringsspel, men hur mycket passiv träning kör vi? Så att jag får liksom en oavsiktlig inblick i hur den här hundens vardag har sett ut. Och kan med en gång konstatera att det är obalans i stöttningen. Och jag tror att många av er känner igen sig i det här med att ha så mycket prylar. Alltså dels är det roligt att handla. Gud, där kan jag absolut relatera. Jag tycker det är roligt att handla vad jag än handlar. Men det är roligt också att handla till sin hund. Det finns mycket kul grejer, mycket spännande. Man vill prova saker som man har hört om, läst om och så vidare. Men i det här scenariot så leder ju det till, eller det har lett till en hund som inte kan behålla sitt hem längre. Därav kommer jag in i bilden. Och den överlämnas till mig. Och hunden kommer ha tillgång till leksaker och det ena med det andra. Men vi kommer ha ett koppel och det kopplet är ett snöre. Som är både halsband och koppel. Vi kommer använda en kloklippare. Jag kommer ha en tennisboll i taget. Alltså förstår ni, det hade räckt med en av varje. Och det här med det materiella är ju bara en sak. Sen har vi ju de andra kategorierna. Så att jag vill bara gå igenom några punkter för liksom konkreta exempel på hur understötta kan se ut. Så vi börjar här med understötta då. Till exempel, exempel nummer ett här. Att understötta är att projicera sina egna eller mänskliga känslor på en hund. Istället för att värna deras psykologi. Alltså man har inte koll på hundpsykologi. Man känner inte till så mycket om hundpsykologi. Man är inte insatt. Och då blir det alltså den lättaste, närmsta vägen är att bara utgå från sig själv då. Så att min tolkning blir väldigt förmänskligad. Min tolkning av vad hunden håller på med och varför hunden håller på med det blir en mänsklig version av det. För jag har inte tillräckligt koll på hundpsykologi för att kunna göra någon annan bedömning än så. Och så börjar jag projicera mina egna känslor också på hunden. Så hunden får inte ha sina egna. Inte för att jag aktivt har bestämt att hunden inte får. Utan jag har någon gång någonstans, medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt, tagit ett beslut om att jag utgår ifrån att min hund känner vad jag känner. Jag är inte lika öppen för att titta efter vad hunden faktiskt känner. Utan jag har bestämt mig för att han är glad när jag klappar honom. Hon älskar folk. Hon gillar inte när hon inte får sitta bredvid mig. Han måste vara det jag är för att känna sig trygg. Alltså, jag bestämmer mig för en massa sanningar utifrån mina egna känslor, utifrån mitt mänskliga perspektiv och inte utefter hunden som individ eller som art. Det blir att understötta. Det blir att understötta hunden i den emotionella kategorin, om inte annat. Och det blir i förlängningen också att understötta hunden i den själsliga kategorin. För det är svårt för en hund att känna sig till freds. När den inte ses som det den är, en hund. Punkt nummer två här. När det inte finns någon ras- eller individanpassning. Man gör liksom en felbedömning. Alltså, jag går 20 minuters rundor med min border collie. En, kanske två gånger om dagen. Jag, vad ska vi ta? Och nu ploppar upp för många exempel på en och samma gång istället. Vi kan ta också jag, min introverta hund behandlar jag som en extrovert hund. Så att alla som vill klappa min hund får. Alla hundar som vill närma sig min hund får det. Trots att hunden är introvert och behöver mer tid på sig än så. Och nöjer sig med en liten skara bekanta ansikten. Liksom. Få bekantskaper, men värdefulla bekantskaper istället för en massa ytliga. Nej, så funkar det inte hemma hos mig. Ser det, utan hemma hos mig, där ska alla händer ha tillgång till dig. Alla nosar. Så. Det blir också understötta hunden. Ett annat exempel är att man har en ostimulerande vardag eller en ostimulerande miljö. Och här vet jag att den absoluta majoriteten direkt då tänker på typ lydnadsträning, agility nose work, rallylydnad, spårsök. Ja, men ni vet, alla hundsporter egentligen. Tycker jättebra om dem, häftiga grejer, superkul, jättestimulerande. Men jäklar vad du kommer få hålla på med agility om det är den enda stimulansen du erbjuder. Och jag skulle säga samma sak om du kan, om du erbjuder fyra till av de där aktiviteterna. För att så länge det inte också går hand i hand med en vardagsstruktur. Där det finns grundläggande krav i er hemmiljö, på era promenader, i olika scenarion, så som när ni får gäster, när ni går hem till folk, då blir hunden understimulerad. Du kommer inte kunna spåra bort det. Du kommer inte kunna rallylydna bort det. Utan hunden behöver en grundläggande stimulans via sin vardagsstruktur också. För återigen, om vi bara tänker stimulans som saker som är roliga och spännande för att det är fart och fläkt kring, eller det finns en belöning i form av en godis eller att man får kampa lite med en leksak som väntar på en i slutet, då underskattar man värdet i svåra grejer. Att till exempel leva, eller du behöver inte leva i stan, men att vistas i stan. Där du ska kunna navigera från A till B genom trafik. Bland stojiga barn. Bland små tanter som vill stå och prata och stirra på dig samtidigt. Kanske till och med försöka klappa dig. Bland en massa andra hundar i alla utföranden, alla storlekar, alla temperament, alla beteenden, alla avstånd, människor som kommer nära, människor som på ett eller annat sätt känns avvikande för hunden i hur de går, står, vad de har på sig, vad det är, skägg eller inte och allt vad det är för någonting. Alltså där är det ju också en väldigt hög stimulans, för att det är svårt. Det är utmanande. Och för en hund som är superstadsvan och tycker att det är en baggis, då kanske det är svårt med en skogspromenad med dofter av vilt. Med långa raksträckor. I situationer där det är så här, gud, vi har gått i 30 minuter innan det dyker upp en människa, så jag blir superkoncentrerad och nästan fixerad vid den personen. Alltså, då kan det finnas utmaningar där istället. Så all stimulans behöver inte vara i form av en sport eller i form av en benämnd aktivitet på det sättet. Någonting som kräver specifik utrustning eller liksom rejäl mundering eller träning bakom med liksom traditionella kommandon och så vidare. Utan ibland är en helt vanlig enkel onsdagspromenad klockan 16.30. En rejäl utmaning, liksom. Så att bara ha det i åtanke, att det är lätt att skapa en ostimulerande miljö om man inte har en grundläggande kravställning. Sen har vi punkt nummer 4 här i att understötta, och det är när man har bristande vägledning. Det är för få eller för otydliga eller för motsägelsefulla instruktioner som kommer ifrån dig. Du tar med mig någonstans, men jag får inte reda på exakt vad du vill att jag ska göra. Du är duktig på att fia mig när det blir fel, men du är inte lika duktig på att visa mig vägen redan innan det blir fel, till exempel. Och sen punkt 5, bristande skydd. Och då tänker jag framförallt socialt. Det kan ju vara andra situationer också, men framförallt socialt. Det här som jag nämnde om att liksom, om jag känner mig oskyddad när jag vänder andra kinden till när någon försöker klappa mig. Och du som är min människa, jag hade hoppats att du skulle skydda mig. Du låter dem röra mig ändå, trots att jag enligt mig som hund tydligt har visat att jag inte vill detta. Och jag tycker att det är ett onödigt obehag, för att det finns liksom ingen vinst i det här obehaget för mig. Jag kommer liksom inte vänja mig med att människor är snälla, för det tyckte jag redan innan. Jag har inte tyckt att de har varit onda eller farliga. Jag är bara inte intresserad av att främlingar ska ta i mig. Jag tycker det är obehagligt när främlingar tar i mig. Sån är jag, det är min stil liksom. Så jag kommer inte tycka om det mer. Jag kommer snarare tycka om det mindre och mindre och mindre. För pressen ökar. Och jag blir mer och mer intolerant. Och irriterad över det. För att jag känner mig oskyddad. Så till slut kommer jag ta saken i egna händer och fly eller försvara mig helt enkelt. Så där har man ett exempel på bristande skydd. Andra exempel på överstötta till exempel skulle vara en överstimulans. Lite det som jag berättade, så en hund som hela tiden sätts i aktivitet. Är vi inte på promenad så kör vi lek. Om vi inte leker då tränar vi. Och då kan det vara lydnad, då kör vi inte lydnad så kör vi spår. Kör vi inte spår så är det rallylydnad. Är det inte rallylydnad så är det sök. Alltså, är det inte det ena så är det andra. Eller så vallar vi eller så, ja, ni förstår. Vi håller på hela tiden. Och när jag inte är iväg med dig som hund, då får du inga instruktioner om hur du ska varva ner på hemmaplan. Så då består din aktivitet av att förfölja mig, sno saker från diskbänken, hoppa på våra gäster, stå och skälla i fönstret, göra sönder våra saker, gnälla när du är själv, vad det nu än är för någonting. Det blir en överstimulans, det är för lite passivitet i den miljön. Sen kan man också överbeskydda. Till skillnad från att underskydda när det finns ett bristande skydd som är att understötta. När du överbeskyddar någon, då lägger du dig i för mycket. Din hund missar att lära sig konflikthantering. Din hund missar att lära sig hur man drar en gräns, hur man står på sig. Och det lär man dem inte genom att så här utsätta dem för en massa alldeles omöjliga situationer där de bara blir dränkta i exponering de inte har någon kontroll över. Men till exempel om min hund just nu umgås med en annan hund som är intresserad av att lära känna min hund. Min hund är inte lika intresserad, men det är den här andra hunden. Den andra hunden menar inte att vara oartig eller så. Men han går fram till min hund och vill lukta. Och min hund vet inte hur han ska förmedla till den här hunden att han inte vill det. Så att, eller vad säger jag? Alltså, mer snarare att när den här andra hunden kommer fram till min hund så dyker jag in och bara absolut inte gå härifrån. För att jag vet att min hund inte vill. Och jag vet att min hund inte vet riktigt hur han ska förmedla det till den andra hunden. Men den andra hunden har inte varit speciellt svår att förmedla det till. Även om min hund hade gjort det på ett klumpigt sätt. Även om min hund hade gjort det på ett otydligt sätt så att den andra hunden fortsätter sina inviter. De inviterna var inte att den liksom kastade sig över min hund. De inviterna var inte förskräckliga. De kanske var onödiga enligt min hund, men de var inte överdrivna. Så här är det bara positivt om min hund får bli lite obekväm när den andra hunden inte ger sig för att den håller sig på behörigt avstånd. Det är bara så att den inte beger sig därifrån. Eller den gör lekinviter, men inte liksom så att den knuffar min hund, utan den är på någon meters avstånd och liksom gör buger liksom. Det är allt. Så varför ska jag överbeskydda där? Jag kan väl lika gärna liksom sit back and relax och vara okej med att min hund får känna av hur det är att liksom bli förvirrad och känna sig lite stressad och känna sig lite pressad och bara herregud när du är lite osäker, hur ska detta gå? Tills den bara, fastän jag gör så här, och så rycker den lite i läppen, säger vi. Och den andra hunden bara, jaha, nej men okej, varför sa du inte det? Du vill inte hälsa, nej men då sa, ja men okej, hej då, och så går den därifrån. Hade jag gått in och överbeskyddat där och överstöttat hunden så hade hunden inte tagit reda på det, så den fortsätter att vara osäker i sådana situationer. Så att det var det jag menade förut, att du vill skydda din hund när obehaget är onödigt och inte tjäna något som helst syfte. Eller det är överdrivet, vi snackar obehag liksom level 100. Eller om hunden är på väg att sätta sig i en farlig situation eller bli farlig själv eller redan är i den situationen. Så vi har överstimulans, vi har överbeskydda. Vi har också punkt nummer 3 här. Att ta över helt och hållet. Alltså vi kontrollerar. Jag tänker inte bara då på skydd, utan jag träffar långt färre av de personerna. Men det händer att jag stöter på fall där personen av egentligen rädsla innerst inne, även om man döljer det olika väl, så har man en liksom en manisk kontroll över sin hund. Hunden får inte göra någonting om inte jag har sagt det. Ni vet, jag brukar påtala den här formen som jag har hittat på PPR, plats, position och riktning. En person som kör PPR till överdrift liksom. Du är ingenstans där jag inte har sagt till dig att vara liksom. Det blir ett väldigt kontrollerat mekaniskt sätt att leva på. Och det blir vad jag kallar för zombiehund av det scenariot. Där hunden är totalt inkompetent vad det gäller att ta egna beslut, konflikthantering, sociala situationer. Det kan se jättebra ut så länge jag är där och kontrollerar, men det blir katastrofalt så fort jag inte är det helt enkelt. Och här tänker jag också punkt nummer 4, göra allt åt dem. Inte för att kontrollera, men till exempel, jag blir alltid, alltså jag noterar när en människa lyfter upp en hund i sin bil som mycket väl hade kunnat hoppa in i den bilen själv. Som hade nått, som hade orkat, som hade kunnat. Men ändå får den en skjuts upp i bilen. Låt hunden hoppa upp själv, herregud. Det är bra för självförtroendet. Ja, men du förstår, någon som liksom gör allt åt hunden. Och sen har vi punkt nummer 5. Att man umkar för att man egentligen underskattar. Man underskattar hunden. Alltså när folk säger så här, min hund är som den är för att han blir attackerad. Och sen visar det sig när man gräver lite i det att den här attacken bestod av en lekfull hund som kom fram och var nyfiken på din hund. Det var det du kallade för attack. Ibland är det förstås en attack, men det är väldigt ofta det är så att när jag liksom, jaha, så hur gick den attacken till? Och så visade det sig att det inte var en attack. Och trots att det var 4 år sedan så tar man fortfarande upp det. Man tycker fortfarande, jag noterar när jag sitter mitt emot en människa som inte har rört sin hund, inte klappat sin hund förrän den börjar berätta om den där dagen då hunden blev attackerad. Direkt så noterar jag att människan börjar klappa sin hund. därför att man börjar, samtidigt som man berättar den här storyn så återupplever man hur synd man tyckte om sin hund då. Så man gör det fortfarande. Och en sån story kan komma upp när vi pratar om något där den storyn inte ens är relevant. Det är åtminstone inte än så länge liksom. Och då förstår jag hur levande den här storyn fortfarande är och hur långt fram den sitter i den personens minne och att hunden fortfarande umkas för någonting den har släppt för länge sedan. Så det är också ett exempel. Och sen vill jag bara dra några exempel på att lagom stötta en hund. Till exempel, vägled men inte kontrollera allt. Ge hunden instruktioner, absolut. Var helst proaktiv och arbeta i förebyggande syfte. Men den behöver inte ett kommando för att andas. Den behöver inte alltid ligga i en platsläggning. Liksom. Nummer 2. Skydda vid potentiell fara och onödigt obehag. Inte annars. Nummer 3. Anpassa stimulans till ras och individ. Gå inte 20 minuter långa promenader en gång om dagen med en border collie. Den behöver mer än så. Pracka inte på en introvert individ en massa kontakt. En massa extrovert, intensiv, intim kontakt. Det första som händer. Nummer 4. Kommunicera tydligt i tid. Och lyssna. Lär dig hundens kroppsspråk. Det finns utbildningar för detta. Det går att lära sig. Det finns massa gratis material som jag om inte annat lägger ut i tid och tid. Det går att lära sig hundens kroppsspråk. Jag lägger ofta regelbundet ut i mina händelser på Instagram till exempel. Videos där jag så tydligt som det går i det formatet beskriver vad som händer i filmerna. Jag liksom fotar och filmar olika kroppssignaler med beskrivningar till. Bara där har du en gratis utbildning. Så lär dig hundens kroppsspråk och tänk på ditt eget kroppsspråk så att du ser till så att det du vill förmedla faktiskt är det du förmedlar även med din kropp. Nummer 5, assistera hunden men ta inte över. Det är lite liknande punkt 1 men det är inte riktigt samma. Till exempel, min hund kan faktiskt inte hoppa upp i bilen. Han är för liten för det, han kommer inte upp. Jag har en superhög bil och en liten hund. Jag hade inte lyft upp hela hunden utan jag hade assisterat hunden. Det kunde inte vara trappsteg åt hunden. Men det är viktigt för mig att hunden får uppleva jag kan själv. Liksom. Jag klarar det här på egen hand. Jag är en kompetent individ. Liksom. Eller jag kan själv, jag kan med assistans. Men jag klarar av det, jag är en kompetent individ. Det är det jag är ute efter. Så att jag kan stärka den här hunden inifrån istället för att göra allting åt den. Så jag vill inte ta över. Punkt nummer 6. Empati, absolut, men inte umkan. Det är viktigt att kunna sätta sig i sin hunds situation för att lättare förstå vad som är lämplig stöttning i det ögonblicket. Men umkan ger inte hunden någonting. Att du tycker synd om hunden får inte dig att agera logiskt, utan det får dig att agera känslosamt. Och det är sällan the way to go. Och sen den sista punkten jag har här är engagera dig i deras värld och engagera dem i din. Lär dig om hunden som art, inte bara som ras, inte bara som individ utan även som art, inte bara som art och ras men även som individ och så vidare. Det här är ingenting man läser över en helg, det är ingenting man läser över många helger, så fortsätt att utbilda dig, behåll din mersmak, behåll din nyfikenhet liksom. Men engagera också hunden i din värld Och jag vet att folk säger till mig hela tiden, jag vill kunna ta med min hund överallt. Det är min största ambition här i livet, att bara kunna ha med mig hunden. Och ju mer du lär dig, desto närmare kommer du det målet. Jag tycker att det är en sund ambition att ha. Inte att du behöver kanske ha med din hund precis överallt. Du ska kunna vara en god ledare dit du tar med dig din hund. Du ska kunna ombesörja hunden, skydd och vägledning till exempel. Men ni förstår vad jag menar. Engagera hunden i din värld. Det är liksom att alltid avskärma hunden. Att liksom hunden alltid ska få liksom stå sitt kast och inte få vara med. För att den är jobbig kommer inte göra situationen bättre. Och sen sist men inte minst, lite snabbt så här innan jag avrundar. Eller för att avrunda snarare. Glöm inte av ett litet obs här i slutet. Det är lättare att främja balans när man själv är i balans. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Och du kanske befinner dig i ett läge just nu där du är väldigt långt ifrån balans. Och du blir liksom, om något så blir du provocerad av att jag ens säger så. Men ge inte upp. Du kanske inte är i balans nu, men det betyder inte att du aldrig någonsin kommer att vara. Du kanske har en lång period framför dig av att vara obalans, men det betyder inte att du har resten av ditt liv framför dig i obalans. Ge inte upp om dig själv. Glöm inte av dig själv. Vilka investeringar gör du regelbundet i din personliga utveckling? Någon slags hobby, någon terapiform, alltså vilka investeringar gör du bara för dig, i dig själv? Hur tillgodoser du dina behov? Vilket inflytande släpper du in i ditt liv? Vad hämtar du dina källor till inspiration? I vilka sammanhang bidrar du till något större än dig själv? Är du med i någon slags förening, någon klubb, någon krets? Alltså, vi är ju flockdjur eller familjedjur vi också. Och gemenskap ger oss så himla mycket. Och det här kommer ändå från en människa som älskar att vara ensam. Jag älskar min ensamtid. Det är något av det bästa jag vet. Jag trivs i mitt eget sällskap. Men det är någonting väldigt speciellt med att hitta sin krets. Och finna sin gemenskap. Ensam är inte stark i alla områden. Liksom. Och det, man kan ju vara omgiven av folk och fortfarande känna sig fruktansvärt ensam, och det kanske är ett tecken på att det inte är din krets, eller att du ännu inte är bekväm att öppna upp för din krets och så vidare. Och då är det saker som är värda att notera och börja ta steg för att göra någonting åt liksom. Så glöm inte av dig själv, framförallt för din egen skull, men också för att det är svårt att främja någon annans balans när man inte främjar sin egen. Allt du kan göra för dig själv är bra grejer. Du kanske inte kan göra alla 10 punkter du hade önskat att göra på en gång. Och kanske ens någonsin. Men allt är bättre än inget. Du är värd det. Okej, folket. Nu blir det en snabb avrundning här innan det klipps. Jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt. När ni än lyssnar på det här. Jag hoppas inte att detta var allt för krångligt och komplext och otydligt. Och jag vet att jag hade kunnat fördjupa mig mycket mer än det. Det är tiden som begränsar mig egentligen. Så har ni följdfrågor, ställ gärna dem. Och glöm inte att ha koll på oss i våra olika kanaler på TikTok och Instagram och YouTube och allt vad det är för någonting. För att det är unikt material på varje ställe och allting är en kostnadsfri utbildning. Jag vill så gärna hjälpa er. Ha det fint nu allesammans. Toodaloo och mot balans.